Tack Jesus. Bara säg efter mig de här orden om du håller med om dem. Säg tack Jesus. Du är så underbar. Och du är min frälsare. Som förlåter mig alla mina synder. Och du är min Herre. Och min herde. Som leder mig på rätta vägar. Tack för det Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Trevligt. Det här spelas ju också in. Och det har ju varit undervisning härifrån Jakobs brev. Det blir den fjärde gången idag. Och det blir den tredje gången som jag undervisar. Och du som gärna vill catcha upp det som har varit, går du bara in på vår hemsida så kan du helt gratis ladda ner det eller streama. Och så kan du lyssna på den här undervisningen som har handlat eller varit utifrån Jakobs brev. Orsaken till att vi gör så här är att jag tror att Bibeln ska man undervisa i sitt sammanhang. För att texterna förklarar texterna, orden förklarar orden. Och det blir väldigt lätt att man bara tar något ämne annars eller något ord och så säger man massa bra saker utifrån det. Men då blir det oftast väldigt mycket samma. Och så blir det en del undervisning aldrig sagd. En del uppenbarelse kommer inte fram. Och en del säger att det inte är lika roligt när man undervisar ifrån breven eller läser hela texten. Men det står inte heller i Bibeln att det ska vara roligt utan att ordet ska vara sant och det ska bygga upp och det ska vara uppenbarelse. Alltså roligt, då får man ju se på en rolig film eller någonting annat eller lyssna på någon rolig predikant eller ståuppkomiker eller jag vet inte vad det är, men först och främst så ska det vara ordet vara sant. Håller ni med om det? Och det ska vara uppbyggligt, så det bygger upp. Så därför så behöver man vara lite motiverad och det är väldigt bra då om man har med sig sin egen bibel eller man har bibeln i telefonen, så är det också bra. Det är också bra om man stänger bort annat som inte ska vara framme just nu som kan störa. För nu är det en tid då vi lyssnar till Guds ord. Jag vet inte hur du reagerar, men om jag pratar med Frank i alla fall och han plötsligt skickar iväg ett sms eller börjar prata med någon annan samtidigt, så känns det lite respektlöst, eller hur? Likadant när man läser Guds ord och när man tror att det är uppenbarelse, så tänker man, ja men då vill man ju också lyssna på den uppenbarelsen. Annars så tar vi inte det på allvar. Första ordet i Jakob 3 är väldigt tufft. Det står det så här. Följ med mig. När vi nu läser de här verserna så kommer ni märka att jag lägger inte ut varje vers. Jag predikar utifrån texten och sammanhanget, men vi läser alla verserna i alla fall. Vi börjar med mina bröder. Inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Visst var han bra, Jakob, att värva nya predikanter i församlingen. Han uppmuntrar dem verkligen. Alla som vill ha härliga dagar och alla som vill få en position och alla som vill bli någonting. Bli predikanter, bli lärare. Nej, så säger han inte. Han säger, vill ni bli lärare så får ni en strängare dom. Alla som är lärare eller som uppträder som lärare kommer att bedömas strängare. Därför att vi är förvaltare av Guds ord. Vi kan inte hitta på. Vi kan inte säga saker som inte stämmer. Vi kan inte hoppa över saker eller lägga till saker. Och det ska också finnas ett liv bakom orden. Så jag säger det här ändå, att tänk på att vi som är lärare, vi får en strängare dom. Och den domen ska kanske inte vara från dig. Eller från några människor. Utan ifrån Gud. Visst är det skönt att veta? Jag tycker i alla fall att det är väldigt skönt. Och så kommer ett ännu skönare ord. Vi begår alla många fel. Någon sa nice, men det var inte många som sa amen. Jag säger det igen. Vi begår alla många fel. Är det sant så säger vi nästan alla tyckte att det var sant. Någon tänker, ja men det stämmer. Många som gör fel. Andra. Nej, det står faktiskt vi. Så står det sen, om någon inte felar i sitt tal är han fullkomlig. En fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Alltså, han säger egentligen, det är omöjligt att inte fela med sitt tal. Men kan man tygla sitt tal, så säger Bibeln att det är fullkomlighet. Så det finns nog inte mycket som är så svårt som att tygla, alltså styra, få disciplin över den här lilla lämmen här, tungan. Och så är det lite bilder, och då tänkte vi ska köra lite PowerPoint. Det var ju länge sedan. När jag var på gymmet, vet man vill gärna fokusera annat än att träna, och så en bild, tänkte jag, det var en bra bild. Och så tänkte jag, men vad sant det här, ta hand om dina tankar när du är ensam. Och ta hand om, eller var varsam med dina ord när du är med andra. Jag tyckte det var rätt bra tänkt och sagt. Men det börjar ju att man tänker rätt och tar hand om tankarna när man är ensam. För plötsligt är man ju med andra människor. Och så säger man de där tankarna som man hade när man var ensam. Så det är en bra förberedelse. Nästa är, det står ju så här, när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Hur många är det som har ridit nu då? Får vi se då. Okej. Det var många. Hur många har ridit och styrt hästen med betslet? Nästan lika många. Jag har suttit på en häst. Men jag fick inte den av någon konstig orsak. Fick jag liksom inte, utan det gjorde någon annan som gick bredvid. Ni vet, en del litar de inte på. Hästar alltså. Nu är det så här att den lilla metallbiten här, den styr hela den stora tunga hästen. Men den som håller i betslet är det ju som styr egentligen. Vem håller, vem har kommandot, vem är herre över din tunga? Vem är det som kör? Vi tar nästa. Lilla rodret, även om det här kanske rodret är ganska så stort, så är ju fartyget voluminöst. Det är ju bauta bigt, eller hur? Men det här lilla rodret, metallbiten eller träbiten eller vad nu rodret är, styr ett jättefartyg. Den lilla tungan styr inte bara dig, utan de som lyssnar på dig. Och det här är så viktigt. Så att Paulus säger det om ledarskap i 1 Timoteus kapitel 4 och 16. Att sant ledarskap, det är när du ger akt på dig själv och på din undervisning, det du säger. Och håller troget på med den. Om du gör det så räddar du dig själv, men också de som lyssnar på dig. Så det handlar om att ha disciplin på sig själv och sina ord för att bli frälst själv, men också för att de som lyssnar på dig ska räddas. Då har vi nästa bild. Och så läser jag vidare i Jakobs brev. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Förlåt, det var ju bilden innan. Jag ska också säga det till dig, du som nu lyssnar på det här via datorn, att de här PowerPoint-bilderna finns också på hemsidan, så du kan titta på dem samtidigt. Så står det så här, så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alltså, vi tycker ju, vi är ju frälsta. Gud bor i oss. Allting är halleluja. Men så vet vi att så är det inte. För om vi inte kan styra vår tunga, hur frälsta vi än är, så kan våra ord leda till att människor blir brända. Eller leda till att människor blir förförda eller knäckta eller brutna. Så är det tyvärr, att den kan antändas av Gehenna. Därför säger liksom Jakob det här är viktigt att tänka på. Att den här lilla delen som du har här, den kan du använda till att tala gott, tala liv, tala brinnande på ett härligt sätt, men också att bryta ner. Så tänk på hur du använder din tunga. Vi tar nästa bild. Och så läser vi vidare. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Men hur kan det då vara så att en människa kan prisa Gud och tacka Jesus och sedan tala illa om människor? Så borde det inte vara. Men tyvärr så är det. Och hur ska vi nu lösa detta? Silvertejp är ju bra mot allt, säger en del. Det hjälper inte. När en mycket nära person till mig är på en gudstjänst, medtvingad på en barnvälsignelse för många år sedan, och så är det min vän som predikar om just det här. Död och liv har tungan i sitt våld. Och efteråt så är han så arg på predikanten. För predikanten har förklarat för honom allt det här som jag har sagt. Så han säger till mig sen: om man ska följa det där, då kan man ju inte säga ett enda ord. Visst var det tragiskt? Men det beror ju på vad som finns. För vad säger Matteus 12? Hjälp mig du, är det 12:32? 12:34. Vad hjärtat är följt av, det talar munnen. Ja. Så det är ju någonting som behövs, så det är inte silvertejp, utan det är att vi får möta Gud i vårt hjärta, och att vårt hjärta får fyllas utav Guds ord och tacksägelse. Halleluja. När man säger till Lars-Erik, du är så god, och man kramar om Lars-Erik och säger tack Lars-Erik för alla ord du har uppmuntrat mig och min familj. Vad fylls Lars-Eriks hjärta med? Vad fylls mitt hjärta med? Ilska! Hämnd! Nej. Men när man liksom kommer på: Frank, kom du ihåg när vi var små och vi lekte, du och jag? Det har aldrig hänt. Och så tog du min röda brandbil. Är du med? Så tar man upp en sån här grej, va? Alltså då, vad händer i mitt hjärta då? Vad händer i Franks hjärta? Det händer onda saker. För då tar man upp någonting gammalt som var dåligt. Jag hade en sån här plansch för länge sedan som jag bara tyckte så mycket om. Det står att skriv andra människors oförrätter, alltså dåliga saker, i sanden. Men skriv deras förtjänster, alltså det som de är bra på, skriv det i marmor. Alltså rista in de där bra sakerna som du tycker om människor i marmor, eller de bra sakerna som andra har sagt till dig. Rista in det och läs det. Men det där dumma som de har gjort, det skriver man i sanden. Och vad händer då nästa dag? Borta! Halleluja! Det är en attityd man tar. Men vad hjärtat är följt av, det talar munnen. Och då tror jag att våra hjärtan behöver fyllas varje dag med goda nyheter, med Guds ord, med uppenbarelse, med uppmuntran, med tro, och hör här nu, med helig ande. För när Gud ska börja en församling, Och så börjar han inte med att alla ska träna biceps, utan att alla ska få tungor som talar inspirerade av den helige ande. Koramasha paralamano. Halleluja. Och så är det 3000 människor som blir så fyllda av den helige ande att de talar inte kluvna ord, inte hala falska ord, utan de talar, prisar Gud med andra språk som de inte förstår. Och den första församlingen startas. Och man undrar, hur ska man få ordning på församlingen? Jo, genom att anden får ta över tungorna i församlingen och hjärtat får överlåtas till Jesus. Halleluja! Ja, det låter ju så enkelt, men här är det jättesvårt. Men vi har ju Guds ord och vi har Guds ande. Och jag tror att man får omvända sig nästan varje år när det gäller det här. Typ nyårsafton eller någonting. Så kan man ge löften. Hela det här året som kommer nu så ska jag inte tala illa om någon. Bara säga positiva ord om Gud och om andra människor. 2 januari bör man omvända sig igen. Känner ni igen det? Ja, för det är ju så här det fungerar. Ja, men det är varje dag, för jag är inte fullkomlig. Men han som bor i mig, han är det. Halleluja. Och hans mål med mig är att jag ska vara fullkomlig i kärlek och fullkomlig i mitt tal. Det är hans mål med oss, att vi alltid ska kunna fungera på det sättet. Vi tar en ny bild, se vad den här bilden säger. Ganska så likt, men nu kommer det... Istället för det här, jag tror att du ska få det bibelordet med dig. I Ordspråksboken så står det så här. Ska vi se så vi får rätt. Ordspråksboken, kapitel 18 och vers 21. Det som jag citerar för. Död och liv har tungan i sitt våld. Och liknande står Jakob 3:8 fast då om giftet. Och om vi då tänker så här. Men så ska jag bara säga det, bara för jag tycker det är lite speciellt. Jag är ute och springer i Motala. Och när jag springer så känner jag, orkar inte springa. Det är så tråkigt att springa ibland. Och så springer man så känner, och så bara slår du om en låt för att få lite spel här. Och så hoppar det in en ny låt. Och så börjar Tobi Mäck sjunga Speak Life. Har ni hört den sången? Den är några år gammal nu. Och jag tänker, han sjunger Speak Life. Och jag känner bara när han sjunger en sång, jag får kraft att springa igen. Det här vill jag predika. Det här är fantastiskt. Så bara sjunga, bara att någon sjunger ut det här. Så nu säger jag det. Tala liv. Speak life. Liksom, tänk på det. Vad ska jag göra för det? Jag vill tala liv. Tala liv. Ja, nu fick jag med det också. Vi kan ta nästa bild där. Och vad det kan det innebära. Jag tror att den här frukten som blir utav våra ord, den kan vara dödlig. Eller så kan den skapa frukt och tro och allt det där. Och nu, vad skulle ni säga om jag frågar? Bosse, du är ju duktig på att kommunicera. Och så kommer jag fram till dig och säger, Bosse, hur skulle det vara? Är det okej om jag ger dig lite kritik? Passar det bra på torsdag kväll 7?
Kan vi ta det klockan 8 istället?
Visst är det roligt? Vänta på måndagen så går och så på torsdagen vet man att man ska få kritik. Visst ser man fram emot det? Man blir lite nervös, va? Kanske inte om jag skulle säga det, eller kanske för att jag skulle säga det. Alltså det kan ju bli väldigt fel. Jag vet ju det när det var en kollega till mig. Så den bara, kommer några invandrare, goa härliga invandrare. Då säger de till pastorn, kan inte vi få komma hem till dig? Säger de. Ja, nu får ni väl, pastorn kände det var lite jobbigt att få besök för att hans pappa hade dött. Men då kommer de och så frågar de, vi kan inte få komma, okej, vad vill ni då? Vi vill klaga på omsorgen, säger de. Det är ju jätteroligt att få ett sånt besök. En hel familj kommer för att klaga på omsorgen. Men jag tänker att, då får de väl göra det då. Så tänker jag, jobbigt, allting är jobbigt. Och så kommer de. Och då har de med sig blommor. Och de ser jätteglada ut. Och de kommer in. Och de har med sig fika. Vet du vad de säger sen? Nu måste vi få klaga på omsorgen. Vi hörde att din pappa hade ju dött. Alltså de skulle ju beklaga sorgen. Så att ibland kan det vara så att människor säger fel. Men de har goda hjärtan. Det ser ut som en rostagg som sticker ut. Men när de väl kommer och du väl känner dem så är det bara en famn full av rosor. Så vi vet ju inte riktigt. Sen kan det ju finnas tvärtom människor som är så hala och säger: hej, jag skulle vilja uppmuntra dig, jag har en speciell gåva. Ni vet, på nätet så står det: du är den lyckliga vinnaren av. Har ni fått sett det där? Så det finns den här hala män, vet du vad? Du som är så bra, och du som pratar så bra, alla andra pratar. Nej, det är ju du som pratar bäst. Och så blir det här smickran och så går man på det. Och den här smickran och rösten pratar illa om alla andra och du känner det jättebra. Och plötsligt så är du någonting, så gör du någonting för den som har smickrat dig. Så är du i ledband hos den som har smickrat dig. För så gör den hala tungan. Men så säger Bibeln. Vännens slag eller vännens kritik, vännens ord, de ges i trofasthet. De finns där hela tiden. Och de människorna som finns där hela tiden, de kan ju få tala in i våra liv, eller hur? Vi kan ju välja människor som vi vet att vi kan lita på, som kommer tillbaka, som finns där. De får tala in, de tar ansvar för sina ord. Istället för att man går till, man gör någonting fel och så går man till någon som man vet säger någonting uppmuntrande till den istället. Och så slipper man den här kritiken. Och så kanske man inte växer som människa. Utan istället bedras och förförs. Men vännens trofasta ord ges i kärlek. Men ovännens kyssar ges i överflöd. Åh, du är så bra. Åh, du är så underbar. Åh, du är så fantastisk. Så här kan det vara i livet. Vi tar en ny bild här. Jag satt och funderade på en akronym som det heter. Vad ska jag tänka på innan jag pratar? Innan jag pratar, innan jag träffar dig, innan jag ser dig eller innan jag öppnar min mun, vad ska jag tänka på? Jag bara liksom, det finns ju viktiga saker. Och det första jag kommer tänka på var att det är sant. Att det är sant. Det jag säger kanske är ett rykte. Jag kanske har hört någonting. Men det ska vara sant. Att sen, att det, ni vet, det står i Efesierbrevet 4:15. Tala sanning med varandra i kärlek. Att jag älskar någon, så kan jag tala sanning. Men det ska också vara uppbyggligt. Ni vet att ibland behöver man inte säga det bara för att det är sant. Det kan vara någon vill ha ditt omdöme om deras nybakade tårta eller kläder. Eller ännu mer pinsamt, deras nya frisyr. Som du kanske inte ens tycker är en frisyr. Alltså man behöver inte alltid liksom säga allting. Men det ska ju vara uppbyggligt också. Eller hur? Och man tänker, vad är det som bygger upp den här människan för framtiden? Inte bara ge lite socker. Utan ge lite uppbyggelse. Lite näring. Och nödvändigt. Alltså ibland är det inte nödvändigt att man säger någonting. Kanske precis vad du tycker just nu. Är det nödvändigt att du ens står där framme och pratar? Ibland är det inte ens nödvändigt att just jag talar. Det är inte nödvändigt att jag säger någonting just nu. Har ni tänkt på det någon gång? Eller måste man alltid prata och säga sin kommentar? Nej. Vet att man kan säga jag avstår. Jag vill inte säga det. Jag behöver inte säga någonting nu. Om folk vill tvinga dig att säga någonting. Och det sista som kanske inte är det minst viktigaste. Det är ju tajmingen. Alltså jag tänker på det. Jag sitter och är jätteåksjuk i en bil. Och just när jag sitter och är jätteåksjuk i en bil. Då vill någon tala allvar med mig. Visst är det bra tajming? Allting är sant och allting är sagt i kärlek och allting är nödvändigt och uppbyggt. Men det är inte timing. Men det är inte lätt att veta. För när vi ringer någon så kanske de står väldigt tajt till. Eller någonting jättejobbigt. Så man kanske kan fråga, passar det att jag tar den här kritiken nu? Eller kanske ännu bättre, passar det att jag profeterar in i ditt liv just nu? Eller är det någonting du måste göra först? Ja, jag ska bara fixa detta först. Och jag ska bara skriva det sms:et. Jag måste bara säga till min dotter nu att jag kommer lite senare. Och så har jag tid med dig. Men när vi tar människor när de inte har tid, så kan det bli så fel. Är det någon som känner igen sig i det här? Är det någon som har felat på det här området? Du. Ja, det var rätt många. Därför att vi inte har den här känslan. Jag måste bara säga det på tal om kritik nu när jag har plågat det lite. Utan när John Wesley predikade så han var lite, han hade extra fina kläder. Han hade en fluga, ni vet, en sån här. Och så hade han lite snören, lite band så. Så det var lite modernt på den tiden. Men då är det en dam i gudstjänst som retar sig. Så hon kommer fram efter, alltså efter han har predikat, så kommer hon fram med en sax och säger till honom: pastorn, är det okej att jag ger dig lite kritik? Och han tycker, ja, det är väl helt okej. Vad säger han? Säger hon, den där flugan med de här banden, med alldeles, det passar inte i gudstjänsten, tyckte hon. Så hon tar saxen och klipper av banden på flugan. Och folk bara, det här ljudet är inte så tysta som ni, utan de uttryckte sig liksom. Kan ni göra så? Och John, han tänker liksom, vad händer här nu? Så han frågar dem, kan jag förlåna din sax? Ja, och så tar han saxen. Är det okej att jag ger dig lite kritik? Ja, damen tycker, ja. Ja, det är okej. Kan damen vara vän och sticka ut sin tunga? True story. Det kanske var den tungan som inte passade i gudstjänsten. Kanske inte var någonting yttre som inte passade. Det som går ut ur människan gör henne oren. Orden som vi säger. Kanske inte så mycket stilen som vi har. Utan orden som vi säger. Det gör oss orena. Eller gör andra väldigt uppbyggda. Om vi nu har sagt någonting nu då. Det behövs ju visdom också. Vi ska läsa de här verserna. Citerades i förra söndagen också. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar. Hur då? Genom ett klokt och vänligt uppträdande. Så här förstår man att klokhet har inte med smarthet och uträknande att göra, utan hur man är. Men motsatsen till visdom. Bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Så frukten av ett tal som är gott är visdom, rättfärdighet och frid. Så när vi börjar tala liv till varandra, så är det rättfärdigheten och friden och visdomen som kännetecknas i våra ord, i våra handlingar. Men lite, bara lite skvaller kan bryta ner en hel familj eller en hel församling eller kanske nästan ett helt samhälle. I en by, kan vara en indianby, jag vet inte riktigt, men det låter lite grann så. Så är det en man som blir inkallad till hövdingen. Och så har de ett råd där. Så kommer, säger de, ja, säger de, du har kommit fram till att du har förtalat den här mannen. Sagt så mycket saker om honom som inte är sanna. Så hela den här familjen lider. Och nu är det många som har sagt att det här är sant. Och nu ska du få ett straff. Vet du vad han får för straff? Han får straffet att ta med sig fjädrar i en väska. Och så ska han lägga de här fjädrarna framför varje dörr, framför varje hushåll där han har varit med och spridit förtal och skvaller mot den här mannen och hans familj. Men det finns en fortsättning på straffet, men den får du reda på imorgon. Nu gör du del ett, så han går ut och gör del ett. Och så lägger han en fjäder framför varje dörr. Så, vilket enkelt straff. Tycker ni inte att det var väldigt barmhärtigt? Visst var det? Men sedan dagen efter, så ska han få straff del två. Och då säger hövdingen, ja, nu kommer nästa del. Nu ska du ta samma säck och nu ska du samla in alla de här fjädrarna i den här säcken. Jag säger, what? Hur ska jag kunna göra det? Säger han. Du har ju blåst i natt, det finns ju inte en fjäder som ligger kvar. Nej, just det. För det vi har sagt, de ord vi har sagt, de flyger vidare. Och vi kan inte kanske fånga in alla. Konsekvenserna är kvar utav vårat förtal eller vårat skvaller. Men det kan ju också vara de goda orden, eller hur? Konsekvenserna är kvar. Vi har bett för någon. Vi har profeterat. Vi har liksom prisat Gud. Vi har gjort goda saker med vår tunga. Och konsekvenserna är kvar. De kan finnas för den här generationen och för nästa generation som den här berättelsen hjältar och hjälpare handlar om. Och jag tänker så här, ja men sådan vill jag vara. Och när jag läste själv om lille David, den handlar ju också om lille David den här filmen. Så tänker jag på den lille David. Han lyssnar på ord av hot. Precis som det är i världen idag. Skrämselpropaganda. Var rädda för människor. Var rädda för ISIS. Och var rädda för muslimer. Och så säger man, så bara propagera. Var rädda för terrorister. Och så bara häller man det här. Precis som man gjorde under Davids tid. Där stod en Goliat och bara hotade. En filisté stod där och hotade dem. Och de kände sig helt förtryckta. Men lille David, han reagerar inte med rädsla. Han blir triggad. För han upplever att det finns någon inom honom som säger att man ska inte häda Gud. Det finns ingen som är större än Gud. Så han berättar om att han vill fightas mot Goliat och kungen får reda på hans tal. Tänk dig, kungar och politiker och makthavare får reda på att vi tror på Gud. Vi tror på förändring. Vi tror på väckelse i församling, i samhällen. Vi tror på att Jesus Kristus kommer tillbaka i härlighet. Vi tror ju på det. Men om vi inte säger någonting, vi är bara rädda för allt hot och så pratar man bara. Det är ingen människa som är uppbyggd av det. Men när vi är lille David och säger, vi kan vinna seger. Vi kan be för detta. Vi kan övervinna allt det här. Och då så säger bibelordet att kungen, han fick nytt mod. Halleluja! Folket fick nytt mod. Därför att det var en som talade tro och liv. Så nu frågar jag dig. Vill du vara med mig i det här projektet? Och så talar vi tro och liv till människor. Vi talar tro att den helige ande, han som bor i oss, är större än den som är i världen. Halleluja! Vet du, det är ju det. Jag tycker det är ganska så fantastiskt att 1 miljard människor, mer än 1 miljard, bekänner sig till Jesus. Tycker inte ni det? Att det är så att kristendomen är den mest växande religionen eller tron i hela världen, fortfarande överlägset. Men det glömmer vi bort. Och att det är så många muslimer som vänder sig till Gud och börjar tro på Jesus och upplever under och tecken i Syrien och i Irak. Det glömmer vi bort. Men det är ju underbart, halleluja. Och att många folkslag kommer till oss. För vi har varit så tröga att gå till dem. Så nu kommer de till oss. Och nu ska vi vara ännu räddare. Nej, nu ska vi ta tillfället och ge dem sanningen i kärlek. Halleluja. Det här är jätteviktigt. Så innan du talar, innan du skriver de här orden, vad du nu har för kommunikationsmedel. Är det sant? Är det uppbyggligt? Är det nödvändigt? Och är det timing? Halleluja. Nu är det i alla fall timing att säga amen här. Så varsågoda och stå upp. Lovsångare kommer fram. När jag var väldigt ny i min tro så berättade de för mig att när du blir fylld av den helige ande, Christian, då tar han över din tunga. Och jag tyckte det var så spännande. Och jag jobbade i en park. Så jag var i den parken och så såg jag grenar. Och sen så öppnade jag min mun. Och så väntade jag på att den helige ande skulle ta över min tunga. Och det hände inte. Och det var jättesvårt. Jag prisade Gud och jag bad högt och så bad jag tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och så öppnade jag min tunga. Men han tog inte över min tunga. Jag tänkte liksom att han bara skulle ta över och så skulle bara börja prisa Gud på främmande språk. Men så är jag i gudstjänsten och så ber jag. Och så är jag bara så tacksam till Jesus. Det är det bara några dagar efteråt. Och i den tacksamhet till Jesus så hör jag bara att jag säger ord som inte är svenska och som inte är engelska och inte är tyska och inget språk som jag förstår. Utan det är bara jabba-dabba och tänker, nu håller jag på att bli tokig i min längtan. Nu försöker jag liksom komma på hur man talar i tunga i egen kraft. Hur ska jag få förlåtelse för det här nu? Så jag frågar min farbror, vad är det här för någonting? Hittar jag på sig? Men det är så det är. Det är du som börjar. Det är du som börjar tala i tro. Den av er som tror. Han kan ta dödligt, eller han kan dricka dödligt gift. Han kan ta ormar i händerna utan att bli skadad. Han kan lägga sina händer på de sjuka och de ska bli friska. Och han kan tala nya tungomål. Han kan driva ut demoner. Så därför säger jag det till dig. Du kan tala i tro, tungotal, genom att den helige ande kommer över dig. När du börjar i tro, du kan tala uppbyggligt i tro. Du kanske tänker det är stängt. Det finns inget gott i mitt hjärta, men du kan tala i tro. Och öppna din mun så kommer den helige ande att inspirera dig. Men han kommer inte att tala för dig, men han kommer att tala med dig. Halleluja! Likadant till lovsången här. Jag har ingen lovsång i mitt hjärta. Men börja i tro att sjunga lovsång. Det handlar inte om hur du låter ljuvligt eller inte. För det inför Gud är det underbart att du säger tack Jesus. Människor kommer alltid att kritisera dig. Ofta orättvist. Men Gud, han känner ditt hjärta. Han känner ditt hjärta. Alla människor gör inte det. De som gör det, de kommer förmodligen älska dig. Men Gud, han känner ditt hjärta. Så börja nu prisa honom här. När du är ensam. Men börja också säga bra saker till andra människor. De behöver också uppskattning. Uppmuntran. Förmaning. Bli styrkta i sin tro. Och till slut, börja också säga bra saker till dig själv. Med selfies är ju väldigt populärt nu, men det finns också någonting som vi gör mer och mer. Det är self-talk. Self-talk. Folk, de pratar med sig själva. De tänker saker. Och när man gör misstag så kallar man sig själv för idiot. Man kallar sig själv för trög. Man kallar sig själv för döm. Gör inte det. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så kan jag säga, tack Gud för att jag är Guds barn. Jag är inte framme än, jag är inte fullkomlig. Och det här gick inte så bra. Men säg inte till dig själv att du är dålig, att du är kass, att du är ful eller någonting. Säg, Gud, jag tackar dig för att jag har skapat så övermåttan underbart. Gud, jag tackar dig för att jag kan tala liv. Gud, jag tackar dig för att jag kan förändras och fungera bättre och bli godare och gladare. Men Gud, det finns ingen fördömelse för mig. Vill du säga det? Säg, det finns ingen fördömelse. Allihop, det finns ingen fördömelse för mig i Kristus Jesus. Och därför vill jag inte fördöma andra, utan jag vill lyfta andra. Jag vill uppskatta andra. Och jag vill tala liv och kärlek i sanning. Halleluja. Varsågod.